En oerhört tung finalhelg ska summeras och det är det vi ska göra i avsnitt nummer 82 av Sköna Gröna podden där vi ska försöka stänga ner bandysäsongen 2023-2024. Välkomna till avsnitt nummer 82 av Sköna Gröna podden, vilket jag misstänker inte kommer bli ett avsnitt som går i glädjens tecken. Vi får väl se här under avsnittets gång. Det har ju spelats det har varit en finalhelg i Västerås där VSK har representerat av tre olika lag som vi självklart ska plocka ner. Det har gått, vi spelade in det här tisdag kväll, så det har gått ett par dagar sedan de här matcherna spelades. Vi tänker framförallt på här finalen som slutade med en stor besvikelse. Kan man ju lätt konstatera. Hur mås det där ute i stugorna egentligen? Vi börjar med dig, Jesper.
Jo då. Nej, men det är väl helt okej ändå. Jag tycker rösten håller fortfarande på att repas lite. Den tog stryk i lördags. Jag tror det var fler än jag som gjorde sitt yttersta för att försöka stötta. I det här fallet då grabbarna på planen. Nej, men så den är väl fortfarande lite på återhämtningsfasen, men annars det mående tycker jag. Man börjar ju skifta över lite självförsvar här. Skifta över så fort det går till fotbollen här efter besvikelsen i helgen. Så man har tankarna lite längre fram.
Ja, hur har bearbetningsprocessen sett ut för scoutchefen som redan innan finalen gick in i finalväggen då? Vill man ju höra hur det har gått här efteråt.
Ja, nej, men jag vet inte om jag blev så jättebesviken egentligen. Sjukt nog.
Ja,
det var mest, ja, men just när lilla äckligt Elund prickade in och blev det 7-6 då, i förlängningen. Då visste man inte vart man skulle ta vägen riktigt, men ja, jag tycker ändå att jag lyckades släppa det ganska så snabbt. Varför vet jag inte. Jag är väl något typ av unikum här borta. Men ja, jag vet inte, så jag känner ändå, ser ändå tillbaka på helgen med ganska goda minnen ändå.
Mm. Du hade ju i alla fall känslorna på utsidan där under andra halvlek av här finalen och förlängningen och allting, vill jag ändå påminna dig om. Det var några rider upp och ner i det känslomässiga planet. Det var det ju för en annan också.
Ja, jo. Men sen hamnade vi ganska långt ner i källan efter det.
Ja.
Men ja, lyckades ändå ta mig upp därför rätt så snabbt.
Ja, skönt att höra. Jag började väl också långsamt ta mig upp efter att ha hamnat rejält nere i källan. Jag känner att den här torsken tog hårdare på mig än vad jag hade trott. Det är att, jag skulle ändå säga att jag gick ändå in med inställning att det här kommer vi torska. Men sen när man fick den här, vi ska väl komma in på det spelmässiga senare, men med den perfekta starten som ändå blev och hur bra VSK såg ut. Och när man tog kapp det till, tog det hela vägen till förlängning, så kändes det som att det är ingenting som kunde stoppa VSK från att ta det här guldet och knipa det från Villa. Men så blev det som det blev, och det är väl just det att det var så otroligt nära som gör att det är så, jag tycker det har varit fruktansvärt svårt att släppa, att man hade liksom ena handen på bucklan under långa stunder. Men man börjar väl få försöka blicka framåt, vilket vi ska göra framöver. Vi ska väl tillägna det här avsnittet att grotta och älta lite grann. Men vi börjar väl i lite annat än det sportliga. Vi hade ju en riktigt bra uppladdning. Vad ger ni den för betyg på en skala 1-5? Där 2 är godkänt och 5 är världsklass.
Men vilken del av uppladdningen pratar vi om? Den på plats eller den som inte var på plats?
Vi kan väl börja med den som inte var på plats då, om vi börjar på blåsbåshöjder då.
Ja, nej, men man blev ju varmt välkommen med en, vad kallar vi det?
Kiroyal var det, ja.
Kiroyal i höger handen och en pyttipanna i vänster handen. Nej, uppladdningen är väl ingen att den är 5+.
Nej, Det kändes som att vi gjorde alla rätt. Vi skapade oss själva förutsättningar för att ge en rejäl chans. Sen så, vi kan väl komma in på det direkt. Uppladdningen, eller vad säger så här, uppladdningen på väg in till arenan. Det kan väl du få börja fylla på, Jesper.
Ja, nej, men vi rullade väl ner i vad vi tyckte var väldigt gott om tid. Jag var ju lite inne där på ett tag att jag ville in och se finalområdet. Jag hade inte följt några sociala medier eller något, så jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig från det. Så jag hade ju höga förväntningar, men ni var ju lite mer att vi kommer in till matchen, inte ta en öl i finalområdet. Så vi var väl ändå en timme och en kvart innan, men det var ju... Ja, vädret var ju inte riktigt med oss för att stå och köa, och det var ju ganska långa sådana. Så det var väl, jag vet inte riktigt. Det blir ju lite konstigt när man lägger in bandyfinalen inomhus för att inte vara väderberoende. Men sen så är det ändå en väldigt stor del av evenemanget som ändå blir utsatt för vädret. Just kön in så är det inte så mycket att göra åt, men själva finalområdet var ju utomhus, och det såg ju, det var ju inte många som var sugna på att ställa sig i en food truck eller ta en iskall öl där ute det fanns några bänkar uppställda, så det var väl lite synd att det var så fruktansvärt väder, men det är väl inte heller, det är inte mycket för arrangören att göra åt. Det är väl vad det är lite.
Ja, är det det? Ja, jag vet inte riktigt om jag
just med köerna, tänker
jag. Jo, det tycker jag verkligen att man kan göra någonting. För
samtidigt så finns det ju variantstödig partytält man kan slänga upp.
Ja, exakt. Det finns ju den lösningen. Om vi börjar med kön också så... Alltså jag menar, vi kom ner mellan dam- och herrfinalen. Vi gick ju ner till herrfinalen. Då var vi på plats en timme innan avslag. Och då var ju en kö som vi tyckte var lång, som var väl kanske, jag vet inte, vi stod väl vid Hakons kortsida där, eller Salbo Hela Arenas kortsida. Men vi fick ju rapporter sen om att den där kön sträckte sig hela vägen bort till HEA. Och alla skulle muddras, och nu minns jag inte exakt, men man kunde ju räkna i alla fall på en hand hur många det var som skulle stå och muddra. Ja, 3500 personer då. Och det säger sig självt att det kommer bli att det är en rejäl flaskhals. Så det tycker jag man kan skicka en rejäl käng att sådär... Så där lång tid ska det inte ta att komma in om man är ändå en timme. Absolut, det är mycket folk som ska in, men man måste kunna ställa ut mer folk på plats som står och muddrar i sånt fall. För du får ju bortfall på försäljning inne i det där finalområdet. Vi kom in där, det var inte en själ som stod och köpte någonting. Och när du väl gick fram, Jesper, du skulle ju prompt ha en bira innan ute i finalområdet. Det stod du väl i kö i ytterligare en halvtimme.
Ja, det var jag.
Ja, det var du, Brisman.
Ja, precis. Och den kön var ju avsevärt mycket mindre. Ja. Den var 10 meter lång, och där stod jag väl nästan lika lång tid som utanför finalområdet. Mm. Det skulle... Ja, men... Det var väl de sålde ju inte på ackord i alla fall, de som jobbade där.
Nej, och hur hade det sett ut om alla de här hade slutsats in lite fortare och det hade varit, minus ett och strålande sol, om man hade fått in 2000 pers som stod utanför arenan en timme innan? Det hade man ju... Det vill man ju inte veta hur det hade gått.
Nej. Och sen vet jag, då kanske de hade smält upp en till försäljningsområde, eller försäljningsställe. Men ja, det vet vi inte. Men ja, som sagt, det var ju ordentligt ködad också.
Ja, sen kom vi kom ju in i tid, men det var ju många som missade de två första målen, som jag förstår det. Och det tycker jag är beklagligt att det ska bli så. Sen om man pratar mer liksom kiosker och så vidare, så var det ju chock. Jag var ju chocktillstånd när jag i halvtid hörde att nej, finns inga kiosker här, utan då är det BS ut i snöstormen som gäller. Så det blir, som du Jesper säger, att man vill göra sig väderoberoende, men istället så stänger man igen alla kiosker inomhus. Till och med de som finns. Man kunde ha ställt upp och sålt bara korv och kaffe, eller bara läsk eller vad som helst. Det begriper jag inte alls faktiskt. Och hela den stora kioskområdet på kortsidan var ju tillägnat VIP, Very Important VIPs. Persons. Men att de vanliga kioskerna inte är uppe, eller att man inte smäller upp något tillfälle, är ju obegripligt för mig.
Ja, nej, det visste jag inte så om, att de inte hade något uppe.
Nej, det fanns ju ingen info om det heller, utan det var bara stängt.
Nej, det är helt makalöst. Mm.
Ja, jag hoppas att det görs en grundlig utvärdering på det här hela arrangemanget. För de där bitarna är jag i alla fall väldigt, väldigt missnöjd över. Och om vi ska ta publik Mässigt då, det blev ju publiksiffrorna om vi tar dam- och herrfinalen. 2314 personer såg damfinalen, 7262 såg herrarnas final, vilket är rekordlåga siffror. Det var väl väntat att det skulle bli så i och med publikbegränsningen, men ändå anmärkningsvärt att det är ändå nästan 1000 lösbiljetter som inte såldes till herrfinalen, som hade kunnat komma in.
Ja, men samtidigt, när man väl var på plats där, vart,
nej, det är också, vart skulle de in någonstans? Nej.
Det var ju gärna kortsidan där de hade byggt upp den på provisoriet som skulle väl få in någon hundra lapp till, men ja, jag vet inte vart de andra skulle få plats någonstans. Mm.
Nej, det är det var chockat där inne och det blev ju ett jäkla tryck. Vi kommer väl in på det sen. Men om ni ska ge något överlags omdöme om hela finalarrangemanget i sig. Nu är det ju skrivet på ett år med två optionsår, tror jag. Tror du Jesper har bättre koll på det här, om det är 1+1?
Ja. 1+1, det är ett klassiskt bandykontrakt.
Ja, faktiskt. Men det var, jag tror det var 1+2, för jag ryggade till lite när jag läste att det var just en 1+2-variant på det här. Så jag är ganska säker på att det var det. Men ja, lite, jag tyckte väl överlag känslan, det var ju som sagt, det var synd att det var så dåligt väder, att man inte kunde njuta lite av...
Jo, men att det ska att påverka när man har flyttat in hela skiten, det är det som känns så jäkla konstigt.
Nej, så är det ju. Men samtidigt, jag vet inte vart man... ska förvara så mycket med ABB, betongbunken, det är ju ingen, det finns ju inte så mycket plats inuti den betongbunkern, så om
för hospitality,
alla på läktaren inte ska stå på läktaren. Nej, men för hospitality och mingels och lite sånt där, lite bars och pubs, lite sånt där får ju inte plats. Det är ju knappt att det får plats när VSK har sin arrangemang för 2000 pers. Så jag vet inte vart man skulle trollat med dem någonstans.
Ja, det är upp med det här stora partytältet som Brisman.
Ja, det kanske är det. Men då måste du också ha någon form av värmekälla till det, känns det som nästan. Eller kanske inte värmekälla, men även fast det hade varit ett stort partytält där på parkeringen utanför Hockey Arena i Västerås, så hade ju, jag hade inte varit så sugen att gå in och ställa mig och ta en bira där, oavsett när jag stått och huttra ute i kön i liksom... ja, snöar blandat regn. Så det var ju ändå väderberoende. Och jag har inte på pappret någon bra plan för hur man ska göra hela arrangemanget väderoberoende, med att man hela tiden ska befinna sig i betongbunkern. Det känns som en svår uppgift, tycker jag. Så det är väl, ja, det är väl det stora frågetecknet, tycker jag, från det här. Sen, jag kan hålla med om köerna. Det var... Där skulle man ju ha dubblat upp med muddringen faktiskt. Det ska ju inte vara så långa köer. Men just annars så hade man ju lite, ja, men lite otur med vädret. Och det kan säkert ha lite påverkan. Jag vet inte, så stor påverkan. Det var nog mer biljettpriserna, att man inte fyllde upp de här sista 1000. Men som ni är inne på, jag vet inte riktigt vart de skulle fått plats heller. Jag tyckte väl känslan när matchen var igång, tyckte jag var, det, då hade jag ändå finalkänsla. Då var det var lite dimmigt, det var lite pirrigt, det var, ja, men det var en bra känsla under själva matchen. Men sen de andra bitarna tror jag det finns lite att jobba på faktiskt.
Vi får se om de där två optionsåren aktiveras här under våren. Det lär väl tas beslut om det tämligen snabbt, kan jag tänka mig, i alla fall när säsongen drar igång. Vad tror ni då? Vad säger magkänslan nu? Blir det förlängt med 2 år?
Ja, det tror jag. För att det finns ändå utvecklingspotential här.
Ja, det behöver inte ett fullständigt haveri. Jag tycker läktarupplevelsen var inte bra. Sen är man ju bias, men...
Ja, och det blir ju ett, alltså när den där betongbunken fylls upp så blir det ett jävla ös. Och det blir ett jävla tryck. Så är det ju. Så på så sätt så var det absolut inget fiasko. Sen, men som en helhet så får man väl ge det, vad sa du, 2+ är godkänt. Det är väl där någonstans man hamnar. För något fiasko tycker jag inte var att tala om.
Ja,
men jag tycker det också, att det belyser väl lite hela liksom vad finalhelgen i bandy är, att själva matchen i sig, den hamnar ju nästan i andra hand. Att även om man nu flyttar in själva matchen, så är det ju ändå allting runt omkring som skapar stämningen, skapar matchen. Och om då, ja, om det nu då är dåligt väder, så spelar det ju egentligen ingen roll. För jag kan inte minnas mig att på studenterna så att det fanns något stort tält utanför då heller. som man kunde vistas i. Så att ja, nej, det finns utrymme att jobba sig uppåt.
Ja, det gör det. Och det finns utrymme att sänka de där biljettpriserna också. För det kommer behöva ske om det ska bli någon utveckling.
Ja, de kan ju inte fortsätta härifrån i alla fall med någon form av inflation.
Nej.
Det var, ja, även för oss, jag tror jag det är, ja, men självklart att man ska gå på bandyfinalen. Men även för oss tyckte jag det var...
Ja, det är svårt. Men också så här...
Vad man kan betala.
Ja, hade VSK åkt ut i semifinalen, då hade vi blivit villa mot Edsbyn. Jag tror inte jag hade betalat 688 kronor för att gå och se här finalen då. Det är jag väldigt långt ifrån säker på. Och då bor jag ändå typ 500 meter från arenan.
Ja, hade man gjort det och haft den här upplevelsen om då Edsbyn och Villa spelade, då hade man ju varit tokig, skulle jag säga. För då hade du inte haft någon del som du tyckte egentligen var speciellt fantastisk med den här. Men det känns ju, ja, och samtidigt så, det är väl anledningen att de la finalen inomhus blev ju också besannad den här dagen. För hade den där spelats utomhus så hade det ju varit ett fullständigt haveri, känns det som. Regn hela dagen för sen lagom till matchstart gå över till någon form av snökaos. Så det hade ju inte heller blivit en bra final. Så det känns ju som att alternativen för den här finalen, men det finns inte så många tyvärr. Mm. Det känns som att det är ju några som har varit ute och vevat lite att vi går mot bästa fem matcher. Och, det är väl svårt att inte köpa det. Det känns som att...
Ja, och fast det här, kommer det, går det verkligen? Heller... Ja, går det verkligen dit då? Jag vet inte fan om jag delar den.
Jag kan ändå köpa argumentet, men jag kan inte, behöver inte hålla med för det.
Nej,
så är det ju. Så är det ju. Men det känns ju som att det finns ju ingen riktig lösning för finalen. Mm. Tele2 är för stort. Det här, nu är det inte full, men ja, betongbunkern är väl för liten egentligen och för dålig som finalarena. Och det finns ju ingenting däremellan heller. Så det är ju lite... Ja, nej, det är fler frågetecken än klarheter efter den här finalen i alla fall.
Mm. Jo, men så är det. Men en final ska det vara bara. Ingen jävla bäst av fem. Det står jag fast vid. Ja, herregud, dit vill jag verkligen inte gå. Nog om arrangemanget. Vi kommer väl verkligen ha anledning till att återkomma om det under året som går. Vi ska väl ta oss igenom de matcherna som spelades. Först ut F17 på fredagen. Jag var tvungen att vara kvar på bruket där på fredagen, så jag såg faktiskt inte hela den matchen. Men jag vet att det var du rattade in
första
från
första gången det var övertid på en fredag.
Ja, precis.
Eller? På bruket.
Jag kan inte tro dina öron. Men du kopplade upp dig från Lille Essingen och såg den matchen med Jesper. Här checkade man ut tidigt på fredagen.
Ja. exakt. Ja, jag stod faktiskt på centralstationen i Stockholm och rattade in den. Mitt tåg som skulle avgå till Västerås blev en timme försenat, det vill säga hela åksträckan till Västerås. Så man fullständigt jublade, men då fick jag ju samtidigt ha fullt fokus på den här matchen. Så jag såg stora delar av matchen, ska jag säga. Det var väl lite bortfall när man skulle in på tåget och packa upp väskan och packa upp bandyportföljen och så vidare. Men annars så såg jag stora delar och bara lite snabbt då kan man säga att VSK dominerade matchen fullständigt. De hade ju oerhört många lägen att avgöra den här på ordinarie speltid. Men lyckades inte få in den där jäkla putan. Och så var det ett sent kvitteringsmål från Uppsala Boys. Och så blev det förlängning och då fick boysarna in ett mål, tyvärr. Så det kändes, även den matchen lite bitter eftersmak. Att det var, skulle, tycker de var förtjänt av guldet där.
Mm. Tråkigt, tyvärr. Tråkigt. Bra insats, men det räckte inte hela vägen. Vi får gratulera till stora silvret av F17. Samma lika då gällde för VSK Bandy Dam som spelade samma dag som herrarna på lördagen lite tidigare klockan 11.00 matchstart. Blev ju torsk där också då, men en minst sagt bulljande bandymatch. VSKs keeper och Aidesjö hade väl kanske inte sin bästa dag i lördags. För 6 mål första 14 minuterna, det var ju bland det värre man har sett i avdelning starter av bandymatcher.
Ja, jag blev lite chockad. Jag ramlade ju in efter en kvart ungefär. Efter matchen. Jag var lite försenad. Men Och sen fick man inte se mycket mål efter det. Så jag förstod inte riktigt hur den här första kvarten hade sett ut egentligen.
Mm. Ja, det var avdelning öppna spel åt båda håll. Framförallt bakåt då, tyvärr åt VSKs del. Men sen fick man ju lite mer att sida på. Den lugnade ner sig helt klart efter det där 4-2. Och VSK hade ju kontakt typ hela matchen igenom. Sen får ju Selbeck det där röda kortet. Och det måste vi ändå diskutera. Hon åker ju först på en utvisning som är totalt felaktig. Då är det inte ens hon som är i närheten av situationen. Men då Aidesjö drar upp en tia då. Tillbaka på isen och åker ut för snack på offensiv planhalva i första halvlek. Och det, alltså, ska man åka ut för snack i första halvlek i en final, alltså, då måste man ha sagt
Som lagkapten också.
Alltså, det ska komma grova saker ur den där munnen för att det ska till ett olämpligt uppträdande. Så det får,
och det har, och det jag väldigt jag, svårt, att, ja. Svårt att se att det skedde.
Nej, det såg inte ut som någon särskilt hetsk situation heller. Så ja, det går ju lätt att lägga upp pusslet här att det var Aidesjö som ville markera, eller vad säger ni?
Ja, han var lite kanske besviken då att han inte fick här i finalen och ville bli man of the match på damernas...
Damernas det hade han ju blivit oavsett.
Ja, jo, men player of the match, ja. Då.
Nej, men det var ju den andra då, som Selbeck fick. Och sen i andra halvlek så åkte de ju på. Det var väl den utvisningen som var väl mest tydlig, en bentackling i närheten av eget straffområde. Men jäkligt tungt för VSKs kapten att dra tre stycken utvisningar i den samma match, vilket gör att det blir matchstraff om man får spela med en mindre under resterande del av matchen. Men jag tycker ändå att om man jämför med förra årets final så kändes VSK som att de var bra mycket längre ifrån än vad de var i år. Tycker att de ändå hade flera lägen, även om bakåt så brast det en del, och Villa är ju otroligt starka framåt. Men ett steg fram i alla fall från förra året får man konstatera.
Att, ja, och det var ju inga,
att de var närmare.
Och det var ju inga 1,03 i favör för Villa som oddsmarknaden sa innan.
Nej, det är verkligen. Det hickade man ju till över.
Tänkte man, då slutar väl det här med 10 siffror åt Villas fördel. Men så var det verkligen inte.
Nej, och så kändes det inte under matchen heller. Jag tycker VSK... ja, men efter den där sjuka starten så får man lite mer kontroll på grejerna. Sen slutar det ju förlust. Men det är ingen ett steg i rätt riktning. Du, sa jag fel där, Jesper?
Ja, det är potentiellt. Men du menar i alla fall samma sak som jag tänker också. Det var verkligen även här så hade ju VSK, som ni är inne på, kontakt hela matchen. Och det kändes som att det var lite Aidesjö som kanske blåste sönder den här matchen. Och även då VSKs keeper som kanske kastade in någon boll lite för enkelt i början där. Som gjorde att Villa hade en liten buffert på 2-3 mål där. Och sen drog iväg lite på slutet. Men annars så, ändå en ganska bra match av VSK ändå, får man säga. Mm.
Vi beklagar väl oss över ytterligare en finalförlust, men ett silver för VSK Bandy Dam som fortfarande är i toppen av dameliten. Då ska vi väl ta oss in då på det absolut jobbigaste att prata om, och det är herrarnas final som var senare under lördags eftermiddagen 15.45 var avslag in i betongbunken. Vi kan väl börja med den grejen att jag vet inte om vi tog upp det i podden, men diskuterade utanför i alla fall, att kommer VSK byta om i sitt eget omklädningsrum? Och där fick jag rapporter om att nej, det kommer de inte göra, och det gjorde de inte. Och det kan jag verkligen köpa, att det hade knådrats om de hade fått byta om i sitt eget omklädningsrum inför en final. Det känns ju konstigt. Men har ju också tillskansats med information om att när det är Svenska Cupen nere i Lidköping, ja, men då går det jättebra att Villa byter om i sitt eget omklädningsrum. Känns ju lite sådär.
Ja, och jag tycker hur stor fördel får man av att byta om i sitt eget omklädningsrum?
Nej, jag skulle säga en stor fördel. Alltså trygghet.
Jo, men
hemma match,
alltså, jag tycker ändå att det, jag vet inte om det är så pass mycket fördel att det ska behövas bytas. Det är det jag menar, att jag tror inte att den fördel man får av att göra det är så pass stor att det behövs att få en neutralt omklädningsrum bara för att det är final.
Ja, det ska vara lika fallen, tycker jag. Jag håller inte med där. Sen det är ju bara ett rum att byta om i, såklart, men ändå att det ska vara
det sitter i väggarna, precis, Magnus.
Ja, Nej, men det har, vill du föra det till protokollet i alla fall. Nog om det. Vi
Nej, men jag vill ändå, jag måste jacka i där, för det där är också en stor nagel i ögat på mig faktiskt. Inte kanske, jag är lite inne på Brismans linje där, att jag tror inte heller att det är inte matchavgörande om man byter om det,
men matchen,
att
nej.
Det här men att Svenska bandyförbundet då är stenhårda när det kommer till SM-final, men då när Villa Lidköping arrangerar Svenska kuppen, då passar det hur bra som helst. Då är det ingen som har lyft frågan ens från Svenska bandyförbundets sida. Och det tycker jag absolut, SM-final är större än en Svenska kupp. Men det är ju fortfarande en titel. Det är fortfarande den näst största titeln som bandy, som man kan tävla om som klubblag i Sverige. Så det tycker jag är, ja, och det jackar i lite på det här Svenska bandyförbundets fullkomliga kärlek till Villa Lidköping som jag håller på att spy på. Det är också varför ska Svenska cupen vara i Lidköping varje år. Per Selin, han älskar de där logerna där uppe på sittplatsen. Han gillar att förkovra sig där i restaurangmaten från 1934 eller vad det nu är. Och det är också liksom, ja, det är alltid i Lidköping. Bollnäs, hade inte de kunnat arrangera Svenska cupen i år? Med deras Sproilans SBB innan räckhaveriet och så vidare. Jag tycker det är så mycket som, ja, som jag mår illa på när jag tänker på Villa Lidköping och Svenska bandyförbundet, deras... Ja, men deras kärlek till varandra, det tycker jag, det vill jag inte se mer av.
Nej,
usch.
Bra, mycket bra att vi får in det här, att vi är tydliga vad vi står gällande det. Vi ska fortsätta gnälla lite mer innan vi pratar om själva matchen. VSKs klacksektion fick ju inte in en megafon. Fick rapporter om att man har varit där tidigt på morgonen och försökt få in en megafon för att kunna stötta upp klacken då och lättare fördela så att det blir bidra till en bra ljudkuliss så att folk hör vad som ska sjungas. Men nej, fick man inte ta in enligt arrangören. Men föga förvånande då, apropå hand i hand mellan Lidköping och förbundet, så gick det absolut utmärkt att ha med sig både trumma, megafon och någon vuvuzela halloj också att köra på läktaren. Redan där var man ju kokade när man kom in i betongbunken.
Ja, jackar väl i återigen då här i det var kanske vad heter han, Per Selin som stod och inspekterade vad man fick ta in där. Ja, men det är ju också helt otroligt, och det ska ju också tilläggas att Villa Lidköping använde ju också den här sirenen på megafonen när VSK hade hörnor. Det vill säga det som faktiskt gör oljud. Det är inte, då använder man ju inte megafonen till att försöka styra klacken, utan då är det bara rent oljud. Så det är, ja, de använde ju den precis så som man inte skulle använda då, som man var orolig att VSK skulle använda den, att den bara gör oljud. Så där blev man ju också tokig. Och det känns känns lite samma där, att man tänker att VSK har, ja, men de har väl lite mer inom bandysfären i alla fall, någon form av men också lite mer huligan eller stökstämpel än vad kompisgänget Villa Lidköping har.
Vet inte om de fick en
klappor. Men vad ska megafonen göra med?
Ja.
Hur påverkar den huliganstämpeln på VSK?
Nej, men det skulle vara störande på något vis, fick jag höra i alla fall.
Jag tänker, jobbar jag på bandyförbundet och har huliganstämplat VSK, då tror jag ändå att en megafon, det är typ i linje som en pyroteknisk pjäs.
Bara sätta ett likhetstecken.
Fan, jag skulle vilja se dig en dag på på kansliet.
Jesper Prauar på Svenska bandyförbundet, det hade varit. Det bara går ryggad hela. Ryggad hela dagen.
Ja, nej, herregud. Det känns ju också konstigt. Vi har ju en spion där på förbundet. Gisela Stockhaus. Att inte hon har tagit med lite vinnarkultur upp där till, fel att trycka på det nu kanske, men att det ändå är så tydligt vilket lag som är kelgrisen fortfarande.
Ja.
Och att det ens får vara en kelgris, det tycker jag är helt sjukt.
Jag håller helt med. Nu släpper vi det och pratar lite mer om matchen som spelades. Det var ju en bländande start på den här SM-finalen. Två lag som var påkopplade från början och ett VSK som kom ut som alltså, de kändes helt rabiata allihopa. Det var full körning från början. Bra start från VSK som jag tycker kontrollerade matchen på ett jättebra sätt i början och får ju en tidig 2-0-ledning efter första 20 minuter här, va? Det är två hörnor man lyckas peta in, någon retur och sen är det Fager som sätter en rätt i mål. Han gör väl båda första målen. Och där och då kände jag ju alltså att alltså lite liknande som förra året, att så här, det finns inte en chans att de kommer släppa det här nu.
Nej, jag kände mig för alldeles för lugn, ja, efter 2-0. Ja. Det här går ju inte att släppa. Nej. Och sen var det ungefär som att man blinkade till och förstod inte att det helt plötsligt kunde stå.
Mm.
Ja, det gick väl upp till 2-4 varje halvtid.
Ja, precis.
4-2. Villa var hemmalag.
Ja, varje match, hemma match.
Du ser. Ja. Nej, men rättvis.
Jag vet inte om ni delar min uppfattning av första halvlek, att jag tycker fortfarande inte att Villa var tillräckligt bra för att kunna leda med 4-2.
Nej, det...
och ens ha så många lägen att kunna göra 4 mål på.
Nej, alltså man får ju ge dem, de är ju ruskiga på att de är otroligt effektiva är de. Sen är de 4 målen som vi ska släppa in i första halvlek är alldeles för lätt också att släppa in i en final. Det ska krävas mer att göra mål på VSK i en sån match av den digniteten, vilket det gjorde förra året i finalen. Då släppte man ju bara in 2 mål på hela matchen. Sen gjorde man ju färre också, men det räckte ju. 2-1 är ju, nu kommer jag ta exakt situationen, men det är någon backhandfösning av något slag. Jag förstår inte riktigt hur den...
Ja, det är Björling som får
ja,
mål.
Ja, och det är ju fruktansvärt.
Det säger det. Väl en del. Ja. Alltså det är inte den personen som i Villa som ska föra mål på VSK.
Nej, föser in en backhand.
Alltså kan man ju ändå. Man kan ju inte säga så, det är inte en specifik person. Men han är för dålig för att göra mål på VSK i en SM-final.
Ja.
Det kan vi väl konstatera.
Det ska krävas
han
mer.
Han ska inte få göra mål.
Nej, det ska krävas mer.
Ja, alltså Edlund kan passa till honom på mållinjen och han kommer fortfarande inte få göra mål mot VSK.
Nej. Nej, jag håller med. Det ska krävas en större man än så för att göra
med
mål
all önskvärd tydlighet.
Ja, göra mål på VSK i final.
Ja, tack.
2-2 är ju mycket riktigt av Edlund som pangar in på en hörna kort därefter. Och även där, alltså det är ju från fel håll. Han får ju bollen typ 2 meter bakom sig och lyckas knacka den där in i kirhöjd. Den ska inte heller gå in.
Nej, en sån hörna ska inte få gå in.
I vilken slutspel, match som helst. Alltså,
ja, men i en serielunk i en femmålsledning, ja, men då kan den väl gå in.
Mm.
Men i en sån här match, då måste du vara till på koppla för att kunna se att det där, ja, den där ska ju bara inte få gå in. Den ska man ju kunna gå och täcka bort mycket lättare.
Ja, så är det verkligen.
Vart är den går in? Jag har inte sett någon repris här. Är det... Vem är det man ska lasta?
Nej, det har jag faktiskt inte koll på. Men det är ju i benedelen av den där muren i målet som den går in. Och kort därefter kommer också 3-2 också. Där är... man var ju ruskigt säker på att såklart den där inte var inne. Linus Stinsen var ju supertydlig med att den där var inne. Jag har sett lite olika bilder på X som signalerar lite olika saker. Ena stunden tycker jag verkligen att det där är... Att det är orimligt att han blåser att det är mål. Å andra sidan såg jag någon slide där Fagerström gör någon typ av klackrörelse så att den går ut. Och i Stinsens försvar så står han ju faktiskt precis där situationen händer. Så ja, även om det var tight så jag får nog faktiskt ändå lita på Stinsen att den där var inne där.
Ja, jag har faktiskt inte lagt en tanke på det där målet efter matchen.
Nej.
Om jag ska vara helt ärlig, kommer jag knappt ihåg situationen.
Mm.
Men
ja, det är också en hörna.
Ja, det är så här, ja, är den inne, är den inte inne? Det är ju oerhört jävla svårt att se. Mm.
Ja, det är det. Så jag kan...
Säger han att den är, då får man väl gå på det.
Ja, det målet av de första tre kan man köpa. Det, nästa mål kan man inte heller riktigt köpa. Det är ju 4-2 målet då som kommer.
På frislag.
På ett frislag. För det första så ska det inte vara frislag.
Var det senaste Jocke Hedqvist 2009 som gjorde mål på frislag?
Ja, och då satt han en ny krysset. I semifinalen. Och det är ju en sak.
Ja, från 30 meter. Ja. Ja, det är en sak.
Det är en sak.
Det är ju också något. Det ska ju inte gå att göra mål på frislag.
Nej, men det alltså då ska ju... Det är ju typ Kimmen nu som har valt att lägga av efter lång och trogen tjänst i VBG-tröjan. Han kan ju göra... frislagsmål. Men det är knappt så att det ska gå heller. Och i en SM-final för det första tycker jag inte ens att det är frislag. De får ju spela ut situationen helt och sen blåser han frislag otroligt nära VSK straffområdet. Jättekonstigt bara där. Men hur som helst, även om det nu blir frislag, det kan inte få bli mål från det avståndet på ett frislag. Det ska ta stopp mycket, mycket tidigare.
Ja, jag vet inte om vi sa det på, direkt efter målet eller om det var efter matchen vi sa det, men har man någonsin sett ett lag vinna som har släppt in ett mål på frislag?
Nej.
Det måste ju vara någon typ av gyllene regel innan bandy, att det, så måste det ju vara.
Ja. Nej, det
är helt otroligt.
Jättekonstigt.
Det var väl Danne Johansson som satt i den näst sista semifinalen, va?
Och den ska ju inte heller vara mål ju. Alltså...
Nej.
Nej.
Men jag vet inte riktigt vem man ska lasta för det. Om det var muren som inte var påkopplad eller om det var helt enkelt Kjellsen som... Att han ska ha den där. Jag har inte sett målet i efterhand.
Nej.
Så jag kan inte säga.
Någon ska lastas för det, i alla fall. Vi kan väl konstatera att det är för dåligt att den går in. 4-2 halvlek, och det kändes ju som du säger, Brist. Man delar verkligen din bild av att tycker vi att vi gjorde en bra första halvlek. Framförallt bra första 20. Sen tar ju Ville över lite mer och skapar lite mer. Men det är ju också en rysk utdelning de har. Och det är bara sträcka upp handen och säga att de är effektiva, men det är också för enkla mål som VSK tillåter att de går in i mål. 4-2 halvlek, sen jag reducerar VSK genom Fagerström till 4-3 direkt andra halvlek, men på avslag så rinner Kristoffer Edlund igenom, alltså det är ju direkt och gör 5-3, och då kändes ju uppförsbacken ointalig egentligen helt plötsligt.
Ja, jag tycker det.
Ja, men där och då kände jag mig jäkligt uppgiven.
Där och då, när man...
Ja, men det var väl ändå en minut som att... 53.
Jo, typ. Absolut.
Jo, men ändå känslan där, att där kändes det ju som Villa var lite tyngre.
Ja.
Att de gör mål när de vill, i princip. Mm. De hade så otroligt lätt att göra mål i den här matchen. Jo. Och som vi är inne på, vi har sagt det på varje mål de har gjort. Det där ska ju inte heller få ske. 5-3, direkt på avslag. Nej. Det ska ju vara, det är ju buss, det ska vara stopp. Mm. Kodröd nästan. Alltså man måste ju få behålla momentum lite längre än 30 sekunder.
Ja, ja, det är, så är det verkligen. Pontus Villén är det väl sen som reducerar till 5-4 innan Villa gör 6-4 också. Och sen kommer den här perioden när det står 6-4 framåt som är... Ja, men där är ju VSK ruskigt, ruskigt bra. Och skapar ju hur...
6-4 målet kommer jag inte ens
ihåg. Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg det heller. Återigen. Jag får inte upp något minne av det. Vi körde lite KBT direkt efter matchen och kollade igenom slutsituationen och lite highlights och sådär. Sen har inte jag sett en frame mer av det för att kunna gå vidare med livet. Men Pontus Villén gör VSKs fjärde mål. Är det ju. Sen står det ju 6-4 och VSK får en straff.
Det är Edlund, kan vi tillägga.
Det är ju återigen, ja, precis.
I alla fall.
Ja, så är det. Villén gör VSKs fjärde mål, men när det står 6-4 där så får ju VSK en straff. Martin Landström självklart då, som var otroligt bra den här matchen, som gjorde det, föranledde att det blev straff där. Och som Danny Johansson kliver upp, ställning 6-4, och... Du sa ju att han skulle bränna den där straffen mot Edsbyn. Det var du helt säker på. Den smackade han ju upp i målvaktens vänstra. Han gick ju på samma sida igen. Och du var lika säker nu att han skulle bränna den. Men nu fick du rätt, Jesper.
Ja, det är väl lite som... Om man gissar vad man ska få för barn, så har man ju 50% chans. Man fortsätter att bara gissa. Antingen missar han eller så sätter han den. Det är bra chans att gissa åt något av hållen. Men ja, den gick ju i stolpen här. Jag trodde ju faktiskt det var Timfors som fick den på sig. Det vill säga inte en räddning, utan att han bara stod där och så fick han den på sig. Men det var ju stolpen, har jag fått höra. Jag kommer inte ihåg om det var du som berättade, Magnusson. Men,
om inte annat, ja, så hörde man ju det ganska klart när straffen
där slog. Ja, ja, Brisman. Du har koll på läget. Nej, men det är bra. Ja, men otroligt tungt att missa den straffen.
Ja.
Där kändes det också som att man hade kunnat vrida upp momentumet lite extra. Nu gör ju Danne, det är väl han som gör kvitteringsmålet sen, bara någon minut efter. Men ändå, att man har den straffmissen med sig är också, grämer en lite faktiskt.
Jo, men det gör ju också än mer imponerad att man ändå lyckas vrida om då och få in den där reduceringen tämligen omgående efter det, när det är Danne Johansson som styr in, mycket läckert mål, styr in 6-5. Och efter det är ju VSK fortsätter ju vara otroligt bra och har ju så många lägen att göra mål. Först är det ju Landström som har en soloräd längs med förlängda mållinjen som är ju bland det sjukare man sett, där han avslutar bollen över målet. Där gjorde han ju, Tim Fors är ju inte en tillräckligt bra målvakt för att stå i Villa Lidköping, det vet ni om att vi tycker. Och han gör ju en den här sitt-syndromen som du hör tjata om, Jesper, och sätter sig ner där. Så man blir ju lite såhär, fan, lägg den bara en meter ovanför marken så är den där i mål. Men han går ju för det högra avslutet och bränner ju den. Men det är ju en otrolig rad. Och sen dunkar han ju rätt in i målet. Och där är man ju helt säker på att det där var säsongen och kanske nästa säsong också.
Det var det
också.
Sista vi såg av.
Ja, det kändes som en ruskig hjärnskakning. Man har inte hört någonting efter om det. Men jag tänkte att han spelade inte en minut mer. Men han reste sig upp ganska snabbt. Han kände säkert inte av någonting av det där adrenalinpåslag. Så det är det läget. Och sen är det ett läge också när VSK bara matar och bakar och matar och bakar. Det är väl Hammarberg som slår undan en boll som dansar, som flyger in, är på väg in i mål, han kastar sig.
Ja, efter att Tim Fors hade haft såpa i handskarna.
Han gjorde en resalo när han nickar någon hockey i någon final. Det är lite den ju.
Ja. En liten frysräddning från Tim Fors. Det är så komiskt när man ser Tim Fors då helt. Ja, men han har fryst på isen och så ser man bara bollen bara singlar in. Den är på väg in. Den är så otroligt nära och sen så är den där jävla Hammarberg som
aldrig har missat en boll på tennis i hela sitt liv.
Förargligt men ändå sjukt imponerat att han slänger sig. Alltså nog att få träff på en boll i luften kan ju vara svårt, men att han slänger sig och ändå får träff på den där och kan lyckas inte skjuta den liksom in i mål utan få ut boll i även också är ju,
En bra bit ska sägas också. Det var ju inte att den dunkade ut vid straffområdslinjen så att någon kunde skjuta direkt, utan det var ju en regelrätt, en bra rensning.
En ruskigt vass rensning. Men VSK lyckas ju helt sjukt nog. Efter den där kände man att men helvete, det här nu är det över. Men vilket jäkla tryck det var i arenan där då. Och sen när Viktor Spångberg bara i matchens absolut sista sekvens bara lossar från fel håll på vinst och förlust och den där jävla bollen letas in, alltså då kände jag att nu kommer alltså den här jävla betongen, nu kommer den kommer flytta på sig nu, alltså herregud vilken jävla tryck det var där inne i bunken då.
Ja, nej fy fan, det var jag fattade ju först inte att den gick in.
Nej.
Just eftersom det, alltså eftersom
den ska ju inte gå in den heller.
Alltså. Nej, men att den styrdes in och liksom så här långsamt och retsamt nästan steg in över mållinjen.
Ja.
Och sen, så var det bara total blackout.
Ja, alltså några dagar efter nu känner man liksom bara längta tillbaka till de där sekunderna precis innan när Spång liksom skulle betala otroligt mycket pengar för att ta mig tillbaka till den känslan precis när Spångberg avlossar det skottet och man ser att den seglar in och man vet att fan, det blir en jävla förlängning av den här skiten alltså. Det var en elektrisk stämning inne i hangaren som bandysur gillar att kalla den.
Ja, jag har försökt intala mig själv att just den känslan som man får vid 6-6-målet. Jag vet inte fan om en känsla.
Nej, men finns det en bättre känsla eller?
Nej, jag tänkte att de vinner i förlängning. Ja. Är det en bättre känsla?
Ja.
Jag vet inte.
Ja.
Ja, men just att man går från matchen
är ju slut. Matchen är ju absolut.
Ja. Om man är bara helt nere i källan och sen så får det där glädjeruset.
Mm.
Att just hoppet däremellan. Mm. Det är väl det som det är väl det som gör det.
Mm. Ja, det
så, jag försöker intala mig själv att det går inte att slå det där.
Nej. Nej, nu när du säger när du lägger upp det så där så är jag nog kan vara beredd att hålla med. Det är jag kan inte komma på någonting som mäter sig mot den känslan som man fick i det ögonblicket. Det var helt, helt otroligt att man fick den där förlängningen. Men man kände också att lite som efter 2-0-målet, att när det där 6-6-målet kom in, att så här, alltså det här, nu kommer de ta det här, eller hur?
Ja, och just hur de fortsatte också egentligen i början
av förlängningen. Ja.
Och bara, de bara
mata och baka.
Ja, men den sista kvarten i under ordinarie tid, den var ju helt otrolig.
Ja.
Alltså, Villa hade ju inte... Ja, de hade ju några lägen även verkligen...
Det ska sägas också, det måste...
Kontrade på slutet, men det trycket som ändå ESK hade,
ja,
det var ju något i hästvärd.
Ja, det var helt otroligt. Sen det måste vi föra till protokollet också. Jag tror det är innan VSK får in 6-6. Man har haft något... Undra om det är det där när Hammarberg rensar på linjen, så kommer ju typ Martin Karlsson fri i någon kontring. Han har ju bara rammer kvar, rundar honom och ska bara lägga in den. Men där gör ju Kjellson en ruskig räddning. Och sen efter det så får ju VSK in kvitteringen. Så det var ju...
Och bara 2 minuter innan det så hade vi Joel Broberg också ett friläge, ja, som han drog 5 meter över.
Alltså det är en sån jäkla match det där alltså. Men ja, Jesper, det är bara att plocka hem, gratulera och hämta in din spaning om att det är en one man show i Villa Lidköping. Kristoffer Edlund gjorde mål igen och avgjorde för Villa Lidköping i förlängningen. Så ja, får vi gratulera Villa Lidköping, Kristoffer Edlund och dig då, Jesper, för din spaning.
Ja, ja, den värmer inte jättemycket kan jag säga. Ja, vi pratade ju lite om det här efter, när jag väl då efter matchen insåg att jag hade fått rätt i min spaning, att man inte skulle då från VSK håll ha gjort något åt det här på förhand. Hade det inte varit läge med, det är ju lätt att vara efterklok ska ju sägas nu också, men hade det inte varit läge att lägga någon form av punktmarkering på Edlund? Mm. Man vet ju att det är han som kommer komma i alla de här andra situationerna när, ja, Joel Broberg har gått runt på kanten och missat. Då vet man ju, då kommer ju bollen dimpa ner precis framför fötterna på Edlund, som kommer bara knacka upp den i taket. Det visste man på förhand. Hade det inte varit läge att sätta Flodström på Edlund? Mm.
Han gör ju 4 mål och han avgör matchen på ett typiskt liksom Edlund sätt. Bara dyker upp helt från ingenstans. Det är en situation som egentligen är över. Sen är det ju försvarsarbetet där från VSK är ju tyvärr för dåligt. Man tror ju att situationen är över, man har rensat den. Men sen, alltså, ja, det är så en konstig situation. Man försöker rensa den, fastnar på någon. Helt plötsligt så kommer Joel Broberg i 100 knyck rakt fram. Bara lägger något åt sidan åt Edlund. Som ändå har lite halvbevakning. Men det är ju för långt ifrån, så han får ju liksom de här centimeterna som man behöver. Och återigen där, någon fösare. Men det räcker ju för att den ska gå in i mål. Och då är det ju bäck svart efter det.
Mm. Ja, verkligen. Totalt bäck svart. Det, ja. Nej, man, vi tycker ju inte om Edlund i den här podden. Men det är ju för att han avgör mot VSK. Att han har gjort det så många gånger. Han har varit bra mot VSK så otroligt många gånger. Så att, ja. Och han gör ju en, ja, hade man varit Villa hit så hade man ju skickat upp en staty nere i Lidköping på Elen. För han, ja, men det finns, ja, Villa, deras backar där nere, de har ju fullständigt, de är ju också några som man kan hylla otroligt mycket. Det där straffområdet var ju totalt stängt från Villas sida. Och sen så är det Elen. Det finns, ja, men Broberg, spelade han ens? Karlsson, var han med? Och gjorde han någonting? Säfström vet vi också. Det är ju en av Elitseriens största alibi-spelare i tiden.
Ja.
Så det är bara Edlund. Det är ju, och det är svider att man summerar det här. Och de, ja, att han har varit så otroligt bra. Att VSK har tillåtit honom att vara så fruktansvärt bra. Det är svider,
ja,
faktiskt.
Ja, det svider något enormt. Det är tur att man har andra saker att blicka fram mot här under våren, men det är en, jag säger igen, det är en jäkligt svårsmält förlust, i alla fall för min del, i och med att det var så fruktansvärt nära, att VSK gjorde så otroligt mycket bra under den här matchen, att man hade liksom greppet så många gånger, och att det ändå blir en torsk, det gör jäkligt jäkligt ont. Men det är väl, vi får väl också vara stora nog och gratulera Villa Lidköping till guldet. Det är,
ja, det är inget mer silversmeder nu från SK-podd kan vi
det
säga.
Får vi, det är bara att, apropå spaning, att vi inte hämtar hem. Jag vill verkligen inte där. Utan det är bara att lyfta patten till Johan Sixtensson. Tacka honom för 10 år i Villa Lidköping. Eller gratulera. Starkt jobbat och kul för honom att han fick avsluta med ett guld. Och vi säger grattis till övriga lag som vann den här finalhelgen. Jäkligt surt att det inte blev någon guld för VSKs del. Men nästa år, då jävlar, VSK kommer alltid tillbaka. Men vi kommer
det finns en sak också som vi kan slå fast redan nu. det är att Pelle Fossa kommer inte vinna någon guld nästa år.
Nej, men den spaningen har vi redan satt. Det...
Ja, men nu slår vi fast
det. Men vi kan väl slå fast det här redan nu. Vi skriver in tisdag den 19 mars i kalendern där vi slår fast att det blir inget guld för Lidköping nästa år. Det kan vi lova här och nu.
Mm.
Mm. Mycket, mycket bra. Vi ska väl försöka avsluta, samla ihop lite grann. Det kommer ju, har ju bara haglat ut helt plötsligt här. Liksom silly season vad det gäller bandy brukar ju vara ganska så, ja, om man jämför med fotboll så är det en ganska svältfödd marknad. Det finns inte så många konton och sånt där. Det har ju dykt upp lite nya konton här sista tiden. Jag vet inte vart alla kommer från och man vet ju inte sanningshalten. Men något som har ryktats om från flera håll, det är ju framförallt två spelare i VSK som ryktas vara på väg bort. Och det är Jesper Jonsson och det är där DJ. Jesper Jonsson, ja, båda två ner tillbaka till Småland. Jesper Jonsson ryktas till Åbysjö redan, nykomling då, inför nästa år, lite serien. Och där DJ till Vetlanda. Spontant känner jag att det är, skulle vara, alltså två riktigt tunga tapp för VSK. Kanske inte så här spetsmässigt, å andra sidan tycker jag att de är två fantastiska bandspelare, men alltså det är 50 plus poäng som försvinner om de där två väljer att lämna.
Mm. Och det är väl just det att, som du säger, det är väl egentligen två, överlag så är två truppspelare.
Fast ändå alltså, truppspelare, men i den alltså, övre
ja, precis, alltså, att det är ju inte, det är ju, det finns ju en nivå till, så har det ju Martin Landström där uppe. Det är inte riktigt den nivån, men just som du säger, det är ju 50 poäng som ska ersättas, och det görs inte. Ja, i och för sig, Martin Fosson kanske knackar in 50 mål nästa år.
Det
gör
han
inte. Nej, men det är svårt att ersätta sådana spelare.
Mm. Och andra sidan,
och spel två spelare som har varit här i 4-5-6 år nu.
Ja.
Som vet vad det krävs att spela för sportklubben.
Mm.
Båda två tycker jag också. Först så tänkte jag att specifikt Jesper Jonsson är ju kanske den som jag tycker har stuckit ut mest av de här två. Primärt den här säsongen. Han har varit så otroligt viktig i många. Men han gör ju också mycket det här som man inte tänker på riktigt. Mm. Han kanske inte får mest korvar, men han gör alltid riktigt bra matcher och alltid väldigt viktig för VSK. Men sen så har man ju Daddy DJ också, och det är ju, han slår ju alla straffar. Han är en av de vassaste på hörnor för VSK, och det är ju också, sen så är inte han lika delaktig i spelet, men just den poängbiten kommer ju också vara, det är ju viktigt. Mm. Och VSK vet man ju, VSK har ju varit bra på hörnor i år, men just med folk som kan skjuta så är ju Daddy DJ kanske den bästa i VSK. Det är ju också ett tapp ur den aspekten.
Ja, och ofta kan det vara så som du sa, Brisman, att man kan vara på match och bara, fan, vad där är DJ med att spela då? Kollar man i målprotokollet, då är det 4+1. Han dyker ju ofta upp lite liknande som Storken, fast gör lite andra typer av mål. Och har ju, alltså, Jesper Jonsson har varit bra hela året, men tycker där är DJ verkligen växlade upp här under slutspelet. Framförallt i semifinalserien mot Edsbyn som vi pratade om förra veckan, var han ju ruskigt bra och var ju högst bidragande till att VSK löste det till slut. Så det skulle vara... Två riktigt tunga tapp för VSK. Å andra sidan så som har ju fått tillbaka Wilén, som egentligen man inte har räknat med den här säsongen. Nu har han spelat här på slutet, men det blir ju nästan som ett nyförvärv. Man har ju också Max Mortensson som vad det verkar är ju typ i full träning och har ju fått sitta på läktaren här senaste matcherna. Det är väl kanske inte så konstigt att man inte matchar in honom sett i konkurrensen och sådär. Så han ska in också där. Men det är... Jag är tveksam till om han är kapabel till att smälla in 15+10 nästa år. Det kanske han kan, jag vet inte.
Han har väl inte haft den positionen tidigare i alla fall.
Nej. Och han har aldrig fått någon kontinuitet heller, känns som. Det är ju en otroligt skadebenägen stackars spelare faktiskt där. Men vi får se. Det skulle vara oerhört sorgligt om det är det sista vi har sett av dem i den grönvita tröja, men det får väl ta och återkomma om. Lagkapten Rasmus Sjöström sitter också på ett utgående kontrakt, men jag kan väl tänka mig att där snickrar väl sportchef Superted på något typ av livstidskontrakt, va?
Ja, det är nog ingen risk för att det blir något silly news på den fronten.
Nej, det skulle vara extremt.
Men man ska inte heller ta någon för givet här, Ramme, tycker jag, från VSK-håll. Det är att han är en av VSK:s viktigaste spelare måste också synas i det lilla lönekuvertet. Får man ändå säga att man inte... Det är ju lätt att tänka som ni gör här, att det är helt otänkbart att Ramme skulle lämna. Men tänker man så som Ted Andersson, så kanske man inte heller ger Ramme något val heller. Om man kanske inte får dubbelt, men om man Sirius kommer och säger ja, du får 10 000 mer i bandytermer, är väl det en stor summa.
Mm.
Det inte underskatta det heller.
Nej, jag hör vad du säger, men jag tror också att det där grönvita hjärtat är nog alldeles för stort för att det ska komma på tal om något annat. Men självklart så ska det vara en skälig...
Men man kan inte räkna med det som sportchef. Ja, nej.
Mm.
Nej, vi... Ja, lite... Ja, fixa det där.
Ja, absolut. Det
skiter i hur du gör.
Bara ta det på en AV på brasseriet här under våren så ska det nog det där lösa sig. Vi har några minuter kvar. Vi hade väl tänkt att kanske summera korvarna för året, men det har ju varit lite, man har varit lite deppig här efter helgens otroligt tunga förluster, så det blir ingen korv summering den här veckan. Får se, kommer du återkomma med det, Jesper, en sammanställning, eller vad tror du?
Ja, får se om vi får några påtryckningar på korvarna.
Ja.
Vi vet väl att det finns... misstänker jag att det är en som ligger i topp. Mm. Men vi får se hur mycket han vill ha korv om det är så att vi ska räkna ihop de här och göra det ordentligt. Men ja.
Vi tar de sista minuterna av dagens avsnitt och gör en liten summering. Vi har ju ingen korvsummering, men vi brukar dela ut lite utmärkelser. Nu har vi faktiskt inte förberett liksom exakt utmärkelser. Jag har kört lite på uppstuds här, så ni får studsa lite. Tre kategorier som jag tänkte att vi ska kröna. Om vi börjar med det öppna begreppet årets spelare. Vem är det för dig, Axel?
Ja, så som jag tolkar årets spelare så finns det bara Martin Landström att sätta in i den kategorin.
Mm.
Så pass överlägsen som han varit i hela i svensk band.
Mm.
Den här säsongen så finns det bara utan utmaning egentligen.
Ja. Jag håller med. Vi har hyllat honom den här säsongen och det finns inte nog att säga om den mannen. Vilken säsong han har gjort, och självklart är han också årets spelare för mig. Det finns knappt ord för att beskriva hur bra han har varit den här säsongen, så att självklart årets spelare för mig också. Håller du med, Jesper?
Ja, det går inte att sätta någon annan.
Nej.
Där.
Mycket bra. Årets överraskning, det får man tolka lite som man vill. Har du några bud på den, Brisman?
Ja, vem ska man sätta upp där? I negativ bemärkelse hade jag väl önskat mig mer av vår nya Högehall den här säsongen. Dock med reservation för diskbrocket som man åkte på.
En liten asterisk där.
Ja, så tycker jag ändå att det har sett stundtals lite nonchalant ut och lite enkla bolltapp i farliga situationer som man inte riktigt trodde att han skulle komma med.
Mm.
Att han hade det i sig på det sättet. Utan det vi har sett tidigare så har det varit en otroligt bra poängspelare offensivt. Och där tycker jag väl att det finns mer att hämta nästa säsong.
Mm.
Men och sen i positiv bemärkelse, ja, det är väl av Villén egentligen att han kommer in och är så pass bra på en gång efter att ha varit borta i 1,5 år, eller vad nu hamnar i till slut. Så det är väl något ändå som jag blev överraskad över.
Mm. Mycket bra. Vad har du något bud, Jesper, på årets överraskning?
Ja, jag har väl den kanske självklara överraskningen, måste jag säga. Martin Flodström, 5 hörnmål. Bra så.
Bra så. Ja.
Det måste ju vara den största överraskningen,
ja.
Eller?
Ja, det var det som dök upp snabbast för mig också. Eller så här, Martin Flodströms poängproduktion överlag skulle jag nog få det till. Eller ja. Hörnorna...
Men just att det är 5 hörnmål också.
Poängproduktionen i allmänhet, men hörnmålen i synnerhet är en stor överraskning i väldigt positiv bemärkelse. Sen håller jag med om också, Brisman, att jag hade förväntat mig mer. Jag var otroligt positiv till Tobias Nyberg-värvningen inför den här säsongen, men där tycker jag över året med den här asterisken då, med riskblocket, så tycker jag ändå inte att det har varit tillräckligt bra. Jag förväntar mig mer. Jag hoppas att det blir... det finns utvecklingspotential till nästa år. Med det sagt så tycker jag att han gjorde en bra final. Jag tycker inte att det var som i semifinalen att att Edsbyn, eller Edsbyn då, att det rann igenom otroligt enkelt på VSKs höger sida. Tycker han gjorde en bra finalmatch, men jag förväntar mig mer där under nästa år, det gör jag helt klart. Sista kategorin då, årets, ja, jag vet inte vad vi ska kalla det, men årets sköna gröna spelare då. Det är också öppet för tolkning, nu får du börja, Jesper.
Ja, det, den här kändes som den svåraste av dina kategorier här, Magnusson. Känner ingen klockren, jag vill kanske kasta in Jesper Larsson här, men det är också, det är för få matcher om man ser till en hel säsong. Men någon som jag kanske väljer att lyfta, det är väl, ja, men ändå sugen att lyfta MC19 här. Jag blir inte trött på att lyssna på honom. Jag tycker de här VSK Bandy play-avsnitten när han står och har sina matchgenomgångar, de är helt underbara. Och vi har ju spekulerat lite här i vem som eventuellt ska kunna ta över efter MC19, och jag hittar ingen kandidat som kan ersätta honom. Den känslostormen som han är, älskar jag verkligen.
Mm. Mycket bra, det blir svårt att komma med anmärkningar på det där. Har du någonting, Brisman?
Ja, men jag är lite inne på Flodström.
Mm.
Som årets SGP-gubbe.
Mm.
Just kanske med de förväntningar man hade inför säsongen, att han skulle komma in som en utfyllnadsspelare och få spela lite här, lite med Tillberga, få konkurrera om platserna, till att kliva in och vara startspelare varenda match, känns det som. Och lägger alltid ner det ack så berömda gnugget. Som vi alltid är ute efter. Och det får vi ändå säga att han har levt upp till i varenda match den här säsongen.
Mm. Ja.
Så det är min gubbe.
Ja, mycket bra val. Jag var också sneglade på Flodström. Håller med, jag tycker han har gjort en fantastiskt bra säsong sett till vad man hade för förväntningar. Det har ju överträffat alla mina förväntningar. Och det man älskar ju verkligen att se. Det är ju ren och skär. Ett rent och skärt VSK-hjärta som åker ute på isen och kämpar i varenda millimeter där ute. Så att det har man verkligen gillat under året. Jag väljer nog ändå att lyfta fram... Ja, jag vill, innan jag går till min årets gubbe, så vill jag ändå föra fram till protokollet också Viktor Spångberg. Det är ingen överraskning här inte, men jag vill ändå lyfta fram de... Ja, men poängmässiga steg som han har tagit den här säsongen. Det känns som att vi pratade om det tidigare att... Ja, men det där att han fick avgöra finalen förra året kändes som att det väckte någonting i honom. Jag tycker att man sett en helt annan glöd från honom i år, och han har levererat på en otroligt hög nivå, både med poäng och i spelet, så att tycker han har varit...
Och ett helt annat ansvarstagande där,
ja,
ute också.
Verkligen.
Att han har blivit en utav stöttespelarna.
Ja, precis.
Och det blir väl lätt så när Joneby och Holmberg lämnar nu inför säsongen, att någon annan måste ju ta upp det där.
Ja.
Och det tycker jag verkligen har gjort även utanför planen.
Ja. Jag håller med, 100%. Men jag landar nog ändå i att det ändå blir Rasmus Sjöström, vår lagkapten, som blir mitt val för den kategorin. Tycker att han har axlat det här inte alls lätta uppdraget att ta över tronen från Magnus Joneby efter otroligt lång och trogen tjänst. Tycker att han har gjort det på ett föredömligt sätt. Ni som kollar på VSK Bandy Play med de här, när man hör brandtalen inför matchen, så skulle man blunda skulle man nästan kunna tro att det är Joneby som pratar. För det känns som att han har tagit över hans röst också på något vis nästan.
Ja.
Och dialekt och allting. Det är man ju direkt knäsvag för. Men överlag under säsongen och hur han steppade upp här under slutspel också, tycker jag att det har varit en fröjd och otroligt imponerande sätt. Och jag vet att det är kommer många goda år framför oss här, förhoppningsvis, där vi har Rasmus vid... som styr den här skutan framåt. Så att det är ett fall där mitt val på gör det för den här säsongen. Mycket bra. Då har vi pratat igenom och analyserat och försökt älta lite den här helgen som är vanligt. Nu är det dags att älta lite mer innan man ska blicka framåt. Vi kommer att växla upp här framöver nu när det vankas fotbollssäsong. Det är ju tätt på given. Det är bara en och en halv vecka kvar till det här allsvensk premiär i huvudstaden, där VSK Fotboll ska möta AIK borta i premiären. Så vi kommer återkomma förhoppningsvis minst två avsnitt innan det. Vi får väl se, vi ska inte lova allt för mycket. Det vi kan lova är att det kommer hända grejer i den här... Ja, vi har pratat lite vakt om att det kommer hända grejer här framöver. Det har gått lite i stå här på sistone. Men vi har fått goda besked under dagen, så att det kommer komma nyheter här Jag kan väl i alla fall lova att innan premiären kommer det komma nyheter. Så mycket tycker jag att vi kan lova i alla fall. Så har vi någon typ av tidsbegränsning på det hela. Så att någonting kommer hända innan premiären. Det är bara att följa oss på sociala medier, Twitter och Instagram. Det finns under sg_podd. Och så hörs vi igen under nästa vecka. Heja sport!
Heja sport!
Heja sport!